Tänk om du skulle göra världens viktigaste entré. Du hade alla möjligheter, alla resurser till ditt förfogande. Du kunde välja precis hur du vill för att göra denna viktiga entré. Du skulle säga någonting om hur du är. Du skulle säga någonting om vad du ville. Men du hade helt fria händer. Skulle det vara storslaget? Skulle det vara häpnadsväckande? Hur skulle du göra? Skulle du använda en ståtlig häst så att alla fick se upp till dig när du kom ridande fram? Eller skulle du kanske använda en hel kör av änglar? Eller skulle du kanske använda vår egen adventskör? Hur skulle du göra? Dagens text, den handlar om hur Jesus valde att göra världens viktigaste entré. Och Matteus skriver så här om det i 21 kapitlet. Lyssna till hur Jesus valde att göra entré. När de närmade sig Jerusalem och kom till Betfage vid Olivberget skickade Jesus iväg två lärjungar och sa till dem: gå bort till byn där framme så hittar ni genast ett åsnesto som står bundet med ett föl bredvid sig. Ta dem och led hit dem. Om någon säger något ska ni svara: Herren behöver dem, men han ska strax skicka tillbaka dem. Detta hände för att det som sagts genom profeten skulle uppfyllas. Säg till dotter Sion: se, din konung kommer till dig, ödmjuk och ridande på en åsna och på ett föl, ett lastdjurs föl. Lärjungarna gick bort och gjorde så som Jesus hade sagt åt dem. De hämtade åsnan och fölet och la sina mantlar på dem. Och han satt upp. Många i folkmassan bredde ut sina mantlar på vägen. Andra skar kvistar från träden och strödde dem på vägen. Och folket, både de som gick före och de som följde efter, ropade: Hosianna, Davids son. Välsignad är han som kommer i Herrens namn. Hosianna i höjden. Och när han drog in i Jerusalem blev det stor uppståndelse. Och i hela staden frågade man: vem är han? Jesus valde ut två lärjungar och så gav han dem en väldigt oväntad uppgift. De skulle hämta en åsnesto och ett föl. De hade inga egna. De gick bort till någon. Och om de frågade vad de gjorde med just deras åsna, så skulle de säga: Herren behöver dem. Jag vet inte om du någon gång har fått ett så konstigt uppdrag. Det konstigaste uppdraget jag någonsin har fått, det var nog när jag praoade på en pizzeria i Kungsbacka. Och jag fick uppgift att jag skulle gå över till skomakarna och hämta deras tofflor som var omsulade. Jag gick in med stor frimodighet och så bad jag få alla pizzerians tofflor som var omsulade. Och alla bara tittade på mig som jag kom från en annan planet i 5 sekunder. Och sen asgarvade de. Och så gick jag tillbaka och frågade: det fanns inga tofflor, va? Nej. De brukar göra som alla praor de hade. Det är nog det konstigaste uppgiften jag har fått någon gång. Men det här var ju något konstigare, eller hur? Gå och hämta en åsna som inte är deras, för den behöver Herren. Men lärjungarna hade gått med Jesus så pass länge så de förstod att han skojar inte. Och de förstod att det här var konstigt, men viktigt. Så de gick och hämtade åsnan. Ja, är det någon här som någon gång har ridit på en åsna? Vi läser ju om åsnan varje år, minst 2 gånger om året. Är ni inte nyfikna? Alltså, om ni inte ännu har ridit på en åsna, så ta det från en som har ridit på en åsna. Det är kraftigt överskattat. Jag kommer ihåg en gång när jag var med några kompisar. Vi var tonåringar, men vi var lite för gamla tonåringar kanske för att liksom få vara med och rida. Vi var på ett ställe där man fick rida olika hästar och djur och sådär. Och några av dem som var med där var även tjejer. Och då tänkte jag att jag har faktiskt ridit innan. Så här hade jag en chans att liksom, ja, glänsa lite. Några av er känner igen er i detta. Så vi ställde oss i kö där för att få rida. Och det var olika, det var en stor ståtlig liksom häst. Och så var det en liten, jätteliten shetlandsponny. Och så tänkte jag bara, skönt att jag inte fick den. Det hade ju varit pinsamt. Och så kom det till min tur. Och så går man upp på en sån här ställe. Och så kommer det fram en åsna. Och jag vet inte om ni vet det, men när man sätter sig på en åsna så händer det ungefär så här. Man blir inte det minsta ståtlig. Man blir inte det minsta högre än alla andra. Det är ingen som ser upp till en när man rider på en åsna. Och det glänser inte det minsta. Och jag såg inte en enda tjej på hela stället som var imponerad. Och så rider man på den där åsnan runt den där löjliga lilla banan. Och sen så kommer man dit igen och så får man liksom klänga av sig där. Så tänk er själva, Jesus kunde ha valt vad som helst att rida in på där. Han kunde ha valt ett djur som gör att vi alla måste lyfta blicken. För rider du på en häst så är man tvungen att se upp på den personen som kommer där. Och det finns ingen som inte backar tillbaka och visar lite vördnad för ett sådant stort djur. Men Jesus väljer någonting annat. Han väljer ett lastdjur. Han väljer ett djur som gör att när han rider in så uppfyller han många profetior om hur den kommande Messias skulle vara. Han möter många människor, men han möter dem alla i ögonhöjd. Ingen behövde se upp till Jesus där han rider in i Jerusalem. Utan han kan möta dem och titta dem in i ögonen. Så kommer universums herre oss till mötes. I ögonhöjd. Många människor förstår att det här är inte bara en vanlig entré. Det var fler personer som red in i Jerusalem den där dagen. Många människor förstod att det här är på riktigt. Nu äntligen händer det vi har väntat på. Så därför så är det några som offrar sina mantlar. Yttre tecknet på bekvämlighet, på skydd och på förtröstan. Manteln som man hade för att sova runt. Manteln som man hade för att skydda sig mot vädrets makter. Den tar man av sig och breder ut på marken för att Jesus ska kunna rida fram där och för att hylla honom. Andra människor glömmer bort allt annat och tar och skär av kvistar från de dyrbara träden. Samma träd som var det enda som kunde ge dem skugga på sommaren, de varmaste dagarna. De tar och offrar den där skuggan de skulle ha fått och så lägger de ner det inför Jesu fötter och inför en åsnas fötter. Och sen så känner de igen och förstår en del av profetierna. Tillräckligt mycket för att någon börjar lovsjunga. Jag har många gånger funderat på vem det var som började. Men det krävs att det är någon som börjar. Jag var med på ett härligt läger när jag var någonstans runt 10-12 års åldern. Och vi hade det fantastiskt bra. Där hade de en fantastisk grej som heter matsång. Och det är så bra så det kör vi i vår familj varje dag. Då stannade upp innan man skulle sjunga, innan man skulle äta middag eller mat eller någonting. Och så sjöng man en sång. Det kunde vara någon rockig låt som Thank you Lord for giving us food. Eller det kunde vara någonting om man är riktigt, riktigt hungrig som Mat halleluja, amen. Det här var förra årtusendet, Johanna. Det är därför det var rockigt. Ja. Och så vidare. Det var massa och det var olika matsånger varenda gång. Är ni med? Och sen så den här gången var vi nere på stranden. Är ni med? Vi hade gått ner till stranden och den här gången var det massa andra folk där. Och vanligtvis, vi sjöng från tårna, ni vet hur man gör när man sjunger som barn, har ni hört här. Man tar i och man sjöng matsången som det verkligen var lovsång. Men den här gången stod vi ute på en strand och skulle äta vår matsäck. Och då säger vår härliga ledare, Nisse, då sjunger vi! Och det gjorde vi. Thank you Lord for giving us food. Thank you Lord for giving us food. Thank you. Och det var knappt man hörde alla dessa ungdomar. Vi som var så många. Jag har aldrig hört så många människor sjunga så lite, så tyst. Och han bara tittade på oss och sa, vad är det? Skäms ni eller? Och de, nej, nej, nej. Nej, det gjorde vi inte. Vi bara övade oss i att sjunga väldigt, väldigt tyst. Vi övade oss i att hur man inte stör andra människor på stranden. Ni kanske har gjort den övningen någon gång också. Men det var så slående. För jag tänker att det är så lätt att vi låter vår egen bekvämlighet eller det vi själva står i förminska det till det vi egentligen känner eller skulle vilja uttrycka. Men det var någon där i den här folkhopen som inte brydde sig om att det var mängder av andra människor där. Det var någon där som hade modet att börja lovsjunga. Det var någon som var först som ropade ut Hosianna, Davids son. Och så sätter den personen ord på den profetian. Och så blir det fler och fler och fler som förstår vem det är som rider in i Jerusalem. Och så är det fler och fler människor som med glädje stämmer in i lovsången. Och så blir det det som blir Jesu ankomstmelodi in i Jerusalem. Det blir lovsång när de sjunger med hjärtats lust Hosianna, Davids son. Och så ekar dessa orden av välkommen till Jesus. Hosianna är någonting som vi inte ofta säger, men det betyder kom med räddning eller kom och rädda oss. Det är ett rop till någon som man hoppas på, någon som man längtar efter ska rädda oss. Det är ett rop på en kung som ska komma med räddning. Och det ropet ställs till Jesus. Det gjorde det då och det gör det än idag. Det står att det blir en stor uppståndelse i hela staden. Och alla börjar de fråga sig denna enormt viktiga fråga. Vem är han? Vem är han? Några svarar profeten från Jesus från Nasaret. Några undrar om han inte är mer än så. Några hoppas att det är Messias. Och lärjungarna tror att han är Messias, den levande Gudens son. Deras hopp, vårat hopp. Än idag hör jag den frågan ställas. Alla har åsikter om vem Jesus var. Hur han var, vad han gjorde, hur han såg ut. Men än idag, 2000 år senare, så finns den där viktiga, avgörande frågan kvar. Vem är han? Åsnan blev en oväntad bärare av evangelium. Åsnan var en fantastisk bärare av evangelium. Tänk att få bära in Jesus som enda djuret någonsin in i Jerusalem för att kunna ta emot folkets hyllningar, för att kunna uppfylla många profetier om den kommande konungen och göra det genom att egentligen göra det den var avsedd för. Åsnan är ju ett lastdjur. Den är gjord för att bära saker. Och när åsnan får göra det den är gjord för att göra, skapad för att göra, då får den bära in evangelium. Jag tänker på alla dessa människor. Det står att många människor tar av sig sina mantlar, lägger dem på marken. De är beredda att offra det där, sin egen fina, viktiga mantel, för att hylla Jesus. Vad fantastiskt. Tänk att ha gjort det och kunna berätta det för sina barn och barnbarn. Jag var en av dem som hyllade Jesus genom att offra min egen bekvämlighet och hylla honom. Jag tänker på de andra vandrarna. Jag tänker på alla de som är på väg in i Jerusalem den där dagen. Några av dem vet att det här är en stor och fantastisk dag. Andra har ingen aning om vad de ska få vara med om. Jag tänker på alla de vandrarna som i Jesus ser Messias och som bjuder in till lovsång. Tänk att få vara med och sjunga lovsång till Guds ära. Jag tänker på lärjungarna. Jag tänker att de som följde Jesus, som gjorde så gott de kunde och som verkligen ville följa Jesus, till och med när de inte förstod vad han ville, till och med när han bad dem att göra konstiga saker, till och med då valde de att följa och att lyda. Och försöka vara nära honom och göra som honom. Jag tror frågan vem Jesus är levande än idag. Och Vi svarar alla på den frågan genom hur vi tar emot Jesus och hur vi väljer att leva ut vår tro. Genom att vi följer Jesus, genom att vi väljer att inte göra det, så svarar vi på frågan vem vi tror att Jesus är. För jag tror att Jesus möter oss inte som vi förtjänar. Jesus möter oss inte ens alltid som vi tror att han ska göra, utan Jesus möter oss i ögonhöjd som vi behöver. Och det är sant i hans intåg i Jerusalem, och det är sant än idag här i Fiskebäcks missionskyrka. Jesus möter dig i ögonhöjd som du behöver. Vi ber tillsammans. Tack kära Jesus för att du är densamme än idag. Tack Herre att det är du som valde hur du red in i Jerusalem. Och det är du som väljer än idag att komma oss till mötes. Så Jesus, därför vill jag be för var och en av oss här som längtar efter att få möta dig. Jag ber dig här, ge oss modet att ta ett steg närmare dig. Att öppna oss för dig, och att kanske att vi får vara den rösten som börjar sjunga lovsång, så att andra vill lovsjunga dig. Tack kära Jesus för att du möter oss än idag. Amen.